Vasapodden av och med
Lager 157. Glöm alla de siffrorna. En etta, en femma och en sjua. De är magiska.
När man satt där och tittade på det då, ja. och så det var liksom ganska monotont och det var ju samma hela tiden, men de bytte ut de där hjälpryttarna.
Ja, precis.
Och jag gillade det där, för då kunde man liksom jämföra lite grann i hur de springer och så.
Mm.
Och jag tyckte man kunde se där när jag gjorde mina liksom, ja, vad säger man, undersökning där på, ja. Så fick jag en väldigt Petter Eliasen känsla av Kipchoge faktiskt.
Ja, exakt. Jag tänkte faktiskt på det där.
Gjorde du det där du hade?
Ja, men liksom, jag satt och funderade på, okej, vad skulle vi kunna göra i längdspåret som skulle motsvara den här sub-2-timmarsatsningen med Kipchoge. Vem skulle vara Kipchoge och hur skulle det se ut? Det handlar ju såklart om Vasaloppet då.
Och då Vasaloppet på min har ju vinst 3.15 tid där då.
Ja, jag tror nästan att 3 timmar, jag vet. Om du tänker att du har en slott på en vecka. Tänk Vasaloppsveckan. Du får starta vilken dag du vill mellan 6 på morgonen till.
Exakt, den där tanken satt jag med på morgonen också.
Ja, hur skulle du lägga upp det då liksom? Det är en åkare som ska under 3 timmar och det handlar ju sjukt mycket om före. Så är det ju bara.
Och vind
och snö. Men om man tänker att man inte får vattna.
Ja, nej, men då ska man ju vänta in den bästa dagen på Vasaloppsveckan. Sen är det ju Eliasen eller Nygaard man skulle spela ut.
Tror du Nygaard också hålla fart så länge?
Men du, han är ändå vunnit den där Nordenskjöld 74 gånger i rad.
Mm, men ja.
Men jag skulle nog någon, men Elias, men just det med Elias, jag tycker att han påminner så mycket om Eliasen i sin teknik, om man får säga så. Alltså jag tyckte det,
när inte utseendemässigt, du tänker?
Nej, inte riktigt utseendemässigt, tyckte jag. Det är inte, alltså det är mer där att när man ser han röra sig mot de andra liksom, till exempel med norska bröderna och så vidare, så ser man att det finns de som liksom har kanske ett stilrenare löpsteg, det finns de som liksom ser betydligt kvickare ut,
ja, kanske studsar alltså, mer liksom, ja.
Ja, men man ser att han känns sådär som jag brukar säga med Elias. Han är 95% i varenda tag i sin stakning. Liksom. Och lite så känns Kipchoge i löpningen också. Han är likadant hela tiden. Och sen när han ska dra en spurt på slutet. Liksom, då, det är liksom inte att han helt ändrar teknik. Utan han bara länger ju lite i det han redan gjort i 2 timmar.
Ja, det är just den här återupprepningen som är styrkan. Liksom.
Ja, jag tror det. Jag fick en väldigt Petter Eliasen känsla där.
Ja. Ja, häftigt. Om du tar Vasaloppsveckan i år då, om du tänker tillbaka. Det var någon tävling i Oskarsvärd gick under 4 timmar, det får man väl misstänka.
Nej, gick inte precis över 4 timmar, det låter osagt, men det var kring 4 i varje fall. Och då tror jag man kanske hade kunnat åkt 3 med Kipchoge i mitten. Då, och så...
Hur hade du lagt upp hararbetet då, om man säger?
Ja, nej men... Jag tror man kanske ska...
Ska man släppa en varje station? Alltså man kör en mil vardag liksom. Så att det kommer en ny i smågan och så kommer en ny...
Ja, ett nytt gäng så att säga.
Ja, exakt.
Ja, det är väl liksom lite intressant där också. Man ska ha dem på en mil bara. Det kan man ju ha. Men det viktiga är då att man inte åker för fort så att säga. För han ska ju ändå åka 9 Kipchoge i Lesen här.
Ja, han ska ju det.
Så att det kanske är kanske 2 mil man ska ha och 10 stycken som snurrar runt.
Det blir inte lika lätt det här med 2.50 heller, snacka snitttider per kilometer. Nej, då måste man ju göra någon ekvation utifrån hur de här tiderna brukar förhålla sig procentuellt. Liksom.
Ja, man måste nästan veta ungefär varje kilometer vad man ska ha för tid. För att i början, det gäller att det inte går för fort i första backen till exempel. Så.
Ja, men man kanske ska utgå från Capi då, hans rekord där, 3.38.
Ja.
Och så skulle man göra en procentomräkning på det där så att den gick ner till 3.00. Och så skulle
du ska alltså kapa 3 minuter, nästan 4 minuter per mil på Capis rekord.
Ja, men det var ju inte, vi åkte, både du och jag åkte då, det var ju inget märkvärdigt.
Nej, det var inget märkvärdigt, nej absolut.
Före så.
Nej, så var det. Så var det verkligen.
Om man skulle vattna då?
Nej, men vattnet var inte där. Det är ju så. Du kommer ihåg den där gången vi åkte en gång på fredagen. Är det sånt före? Då fixar man ju det själv på 3 timmar.
Nej, 3 timmar är ju drömgräns då. Det kommer du dröja innan vi har den under 3 timmar ändå.
Ja, det kommer ju. Men det vore ju roligt om man... Ja, det vore kul att se det.
Ja, vi kommer ju få uppleva det. Det är jag helt övertygad om. Sen kommer det säkert vara grejer som...
Ja.
Som sagt, det är med florförbud och sånt. Men det går ju alltid
för. Men du vet, 3 timmar på Vasan. Då ska man alltså åka förbi Evertsberg på 1,5.
Ja. Ja, men Evertsberg är 1,5. Är nog lättare än att åka Sälen till Evertsberg på 1,5.
Ja, men det är Sälen i Evertsberg. Du ska passera där efter 1,5 timme.
Ja, den är ju tuffare. Men hemvägen tror jag man kan klara på 1,5.
Ja, men den är tuff den då, vet du.
Ja, det är klart det är tufft. Men, alltså,
ja, sätt men det in i Kipchoge då.
Snittar ja, 2,50 per kilometer. Alltså, har du provat sprungit ja. 2,50 ens?
Ställ nej, nej, det, liksom. Ja, nej, det är ju galet. Men jag tänker mer att du har ju rätt i det där. Att, vad är tjejvasarekordet på?
14.
En 14, ja. Och det är ju, då är det ju kanske en från... Ja, men det stämmer. Då har du ju 1,067 från kontrollen i Eversberg, eller Oxberg. Och då har man ju alltså 24 minuter på sig från Eversberg till...
Ja, det tar det ju till, lätt.
Ja, det där superföret gör. Så åker det lite fortare då än vad de gjorde på Tjejvasa. För då är det ju inga hjälpryttare och Kipchoge upplägg liksom.
Nej,
så det fixar. 1,5 timme fixar man.
Vasapodden.
De är magiska.
Kommer du ihåg när vi slog världsrekord med slangen?
Ja, 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 då var ju du inte riktigt bra som jag tyckte i alla fall.
Du var ju också kass. Du sprang ju ifrån och ställde det. Det var ju precis det där jag menar. Jag var ju för dålig och du var ju för bra.
Ja, det var riktigt. Vi var ju riktigt dåliga. Men han slog rekord så att, det var ju bra.
Mm, på sista intervallen. Vi har kört ganska många upp där Varbergsängen. Vi startar nere vid någon träbro alldeles nere vid Myrarna heter de väl där efter Varbergsängen.
Ja, precis.
Och sen drog vi raka vägen upp till... Valberget är det väl antar att det heter.
Ja, på toppen där vi hade målgång på.
Man touchade väl i det här utsiktstornet. Ja, det var väl målgången.
Ja, exakt, exakt.
Och så hade vi ju... Och vi hade sprungit 5 kanske. Och så tyckte vi att det var dags för slangen. Daniel Rickardsson då att slå världsrekord. Han var det snabbast på alla. Och det var dags. Vi brukar ju köra den där intervallen under alla år vi var i Torsby. Så det var ju dags. Det var bra väder och han var ju pigg liksom. Nu skulle vi verkligen sätta rekord. Och då skulle vi offra oss på sista. Så du skulle springa första, va? Första tredjedelen. Och sen skulle jag dra en andra tredjedelen och sen skulle han avsluta sista tredjedelen själv. När du drog iväg så var det ju ingen som hängde på. Du sprang ju alldeles för fort. Och när vi kom in i andra tredjedelen då var jag ju långt efter slangen.
Ja, det var ju riktigt. Men han slog rekord. Jag får med att det var ett ganska bra rekord också. Eller gjorde vi en gång till sen kanske?
Mm.
Ja, det var i alla fall... Tiden var det så pass bra så vi fick ju ångest att sluta med det där, kände jag.
Ja, precis. Det är ofta det som blir när man känner att man blir för bra på någonting. Då måste man hitta någonting nytt, annars blir det bara destruktivt.
Ja, precis, precis. Mm. Ja, nej, men det var Kipchoge det.
Ja, intressant med Kipchoge. Vi får se om vi får uppleva 3 timmar. 3.15 har ni sagt så sent som för något avsnitt bara. Det kan vara
ja, men det ska vi komma ihåg. Det är ju tävlings...
Herregud.
Ja, det är ju tävlingsbart. Det kommer ju bli ske till vintern. Mm.
Till vintern, ja. Ja, då spikar vi det. Vasaloppet 2020, nytt rekord 3.15.
Vasapodden.
De är magiska.
Vart befinner du dig nu?
Nu sitter vi i gamla stationshuset i Båstad här faktiskt och funderar på livet.
Ja, ni har hittat ett boende där, ett kryp in.
Ja, det är ett jättefint boende. Här kan man rekommendera, kan man göra, om man vill rekommendera något så kan man göra det här. Nej, det är jättefint här faktiskt. Så... Bor vi här precis i slutningen på... Alltså vi kan nästan ta i Hallandsåsen när man sträcker ut handen lite.
Just det. Är det Rockagill i luften?
Ja, det är Leivar Rockagill-hålet här som vi nästan bor vid.
Ja, spännande. Men du, Båstad är också en grej som man kan rekommendera om man måste rekommendera någonting. Är det inte? Som läger
det tycker jag.
Den här tiden
på vi har varit här nu 3:e året i rad. Jag tycker det är bra liksom, den här tiden på året. Det är bra alla tider på året, men just den här är lite... Lite väderkänsligt hur längre upp man kommer i landet så är ju Båstad jättebra. Nu är det ju höstigt och dant här också, men vi har ju ändå en 10-12, kanske 15 grader på dagarna. Så att det är ju bra höstväder. Liksom.
Har ni hållit det på tvåsiffrigt på gradantalet?
Det har det absolut varit. Det har varit shorts och t-shirt varenda dag.
Ja, det är ju grymt. Jag såg till och med Baryber på, var det Öyvind eller
Andreas? Det var det var någon av Östersundskillarna där som drog av sig till Baryber.
Mm. 15 grader i Östersund, det är högsommar nu vet du.
Ja, det är ju det de hade som när de badade i somras som mest. Tror jag. Ja. Så att det...
Nej, men det är ju...
Ja, nej, så det är jättebra. Så sen, men det är ju en viss... Men sen, man ska inte bara... Alltså, är det bara vädret? Kanske man ska åka ännu längre ut neråt i det här landet. Men det är ju... Kuperingen och vägnätet här är ju väldigt, väldigt fint. Då.
Hur är löpningen i Båstad?
Jag var ute idag och det är bra faktiskt. Ja. Det är ju, de satsar ju lite på vandring här, gör de. Så det blir nog bättre och bättre för varje år som går, tror jag. Men det finns mycket leder och... Och sådär, så att det är bra. Så finns ju den här som redan nu efter den här klassiska tävlingen som Palm sprang här i somras. 6 timmars löpning där, någon trail. Mm. Så att den finns. Det var lite svårt att hitta. Där hade ju Persson ansvar att hitta runt den banan, så det var ju svårt, men vi försökte i alla fall.
Ja, och är man sugen på vilka slingor vi använder där så har väl Honken gjort en ganska stor insats här och släppa dem på... Polar.
Honken släpper ju sina polar 2 gånger, han släpper sina polar.
Ja, precis.
Så det finns. Och det kommer släppa ett imorgon också, även Vasapasset kommer finnas imorgon.
Det känns som en lägerort som är bättre idag än vad den var för 10 år sedan. Och då tänker jag inte på att Båstad är bättre, utan mer att skidåkningen har gått åt det hållet, att det passar Båstad bättre. Alltså, du får rätta mig om jag har fel, men jag har lite av den här känslan. Det beror kanske lite grann på att vi satsar långlopp också, att vi har en liten egen satsning jämfört med hur den normala skidsatsningen såg ut för 10-15 år sedan. Men om man tänker liksom, då var det väl mer där att det ska vara en rullskidbana, det ska vara bra löpning, ja. Det ska vara en slalombacke. Här,
det,
ska liksom...
det är så nära rullskidbana man kan komma här. Och jag tänker, man kan vända på det lite annat, så även om man är traddåkare, och så, hur många liksom, vi kan räkna 20-30 stigningar som har 150 höjdmeter under 2 kilometer. Så att det finns väldigt mycket, alltså det behöver inte vara långloppsåkare på här, utan du kan hitta backar och klättra också om du vill.
Hur många sa du? 15? Sa du det?
Ja, det finns det säkert. Jag tror det kan finnas mer.
Ja, du har alltså 15 olika kaskater då, kan man säga. För det är väl där det handlar om, 2 kilometer, ja, 150.
Ja, det tror jag vi kan hitta.
15 stycken Marcia långa backar här. Alltså. Och det är ju fantastiskt.
Ja, absolut. Fantastiskt. Ja. Varav några är betydligt tuffare än kaskaten.
Vi gjorde ju en jämförelse här när vi snackade med grabbarna och tjejerna för någon timme sedan här, angående Mallis och Båstad. Mallis är ju kanske det vanligaste och mest förekommande alternativet annars den här årstiden, sticka ut och träna lägerort.
Ja.
Sticka ut och träna, det kanske inte man gör, sticka ut i Mallis, men på lägerort sådär då. Och ja. Det är några grader till i Mallis, varmare, och det är väl några höjdmeter till också på de stigningarna där. Det är väl några kilometer längre backar. Men också,
ja, det är
några hundra
bilar. Det är lite
bilar.
Annan där. Jag kan ju gilla det här liksom, att här tar vi oss ändå ut för överallt också.
Ja, precis. Så att, precis.
Jag tycker det väger upp ganska rejält där faktiskt.
Ja. Och så just det där med trafiken, att den är mer eller mindre obefintlig.
Ja, ja, men så är det. Så är det. Den här tiden på året, jag vågar inte säga det här mitt på sommaren då, liksom, men på den här tiden på året är den i stort sett obefintlig om man åker på förmiddagen i alla fall.
Och allt är asfalterat jämfört med uppe i Norrland.
Ja, allt alltså. Ja, det är ju den stora skillnaden.
Ja. Ja, underbart. Hör du, vad är det konstigaste som har hänt på lägret då?
Det konstigaste som har hänt på lägret, det måste ju vara Mollans magvägning. Matvägning där.
Ja, men det händer hela tiden, va? Det är inte en...
Ja, det har jag pågått sedan vi kom där.
Vad gör de för någonting? Är Mollan i närheten?
Ja, hon är. Hon kan komma och gästa.
Ja, vi kopplar in här i Vasapodden.
Ja, vi kopplar in Mollan här.
Elin Molin, moderförening, Graningealliansen, ja, Graningeskidan har vi varit och kört många gånger. Jag har faktiskt varit på läger i Graningen i oktober också. Det är inte så många som har varit. Ja, det är så här är det nu, va? Det är alltså Ahmed, min storebror, han jobbar ju, han åkte ju för Stockvik. Och Stockvik, de var på läger i Graningen. Så vi bodde och sov i det här klubbstugan.
Om det inte jag... som är precis vid stadion.
Ja, exakt.
Ja,
och det här var oktober. Jag kommer ihåg det så väl, för att det var, jag tror att de flesta gick på gymnasiet i Sollefteå som var med i Stockvik då. Så det var en ganska smidig resa från Sollefteå till Graningen. Och vi tog någon bil till Sollefteå, till Hallsta, och åkte på rullskidbanan. Återigen då var det rullskidbanan som gällde, och så hade vi ett löprace runt de här slingorna där på Graningen Alliansen.
Ja, det finns bara. Jag har alltid gillat femman med Graninga.
Mm, det är exakt. De är inte lika tidig längre, va? Graninga Alliansen förr var ju alltid en sån här novembertävling nästan, som inledde säsongen.
Nej, november, va? Det var det.
Ja, december i vart fall. Ronna låg väl ganska tidigt, men på senare år, eller nu har den väl gått ganska många år, så är det någon gång senare under vintern.
Ja, visst känns det så.
Jag kan inte säga exakt när, men det är senare i alla fall.
Ja. Men där är din modeförening. Eller har du tävlat för Helgum? Nej, Helgum har ingen skidförening.
Nej, Graninge. Fram till jag blev senior.
Ja, det är så pass länge.
Mm.
Ja, grymt.
Men nu ska vi få berätta om sin matvägning här.
Ja, det konstigaste på lägret, säger Järnberg.
Men visst är det? Jag har något annat konstigt.
Jag vet inte.
Vad är det du gör?
Jag tror de tycker lite småkul.
Ja, det tror jag. Jag tror inte att det är något problem så.
Nej, men
Elin tycker att de är lite överviktiga sina lagkamrater som
vi
satt på partiet.
Vi måste göra någonting åt det här. Alltså, det här är inte hållbart. Nej, men jag håller ju på att jag ska skriva min C-uppsats nu, tänkte jag. Och jag läser idrottsvetenskap i Östersund. Och då tog jag tillfälle i akt då. Eller ja, det är såklart. Jag har inte tvingat dem. De vill ju vara med. Och göra det här i samband med ett läger när vi tränar väldigt hårt under flera dagar i rad.
Vad är det du gör?
Och observerar då. Jag håller mäter blodsocker.
Jaha.
Det är mycket så här på morgonen, efter träningspass, under vissa träningspass och även på kvällen då.
Så du tar det kontinuerligt kan man säga? Det sitter en mätare på hela tiden eller hur?
Nej.
Sticker du fingret eller?
Ja, vi sticker fingret. Just men det blir ju kontinuerligt då, varje dag. Mm. Och i tillägg till det då så räknar vi på kosten då, liksom hur mycket vi får i oss. Mm. Och även energiförbrukning för att se lite grann vilken balans man ligger i.
Just det.
Om man ligger plus, minus eller om man är ganska bra precis i balans.
Och energiförbrukningen, det räknar ni bara på timmar, träning och rörelseform och så finns det lite fasta siffror på det som man kan...
Ja, det finns ju det egentligen, men nu har vi valt att använda oss av pulsklockan för jag tror att den är så pass nära vi kan komma ändå, tror jag.
Ja. Och smidigt, det är mycket smidigare bra. Än det också.
Ja, att vi har på dem dygnet runt.
Mm. Men hur ligger den? Det är ju intressant. Nu har ni inte kört Vasapass här då, men ni hade ett i andra dagen där så körde ni ett ganska långt pass på 4 timmar var någon sån stakning. Mm. Hur ser en sån dag ut? Ta oss igenom den förresten. Jag tänkte mer energi, om vad säger klockan liksom? Hur mycket förbränning har vi?
Jag har inte samlat in allting från de andra, så det kan jag inte riktigt säga. Men just första dagen tror jag var ganska tuff för oss alla. Att enligt klockan och vår egen registrering så tror jag nog faktiskt ingen riktigt kom upp.
Ja, du menar
att kunna äta det som vi förbrukade.
Ja, precis. Det där är ju en poäng som vi äter ju för att träna. Mm. Vi säger jag och Järnberg, vi tränar väl mer för att kunna äta.
Det är knappt att vi tränar längre heller, utan bara
äta. Nej, men det är ju i procent skillnad. Jag tror folk kanske har svårt att förstå att det där faktiskt är en utmaning. Mm. Att äta tillräckligt mycket.
Mm. Ja, precis. Så min tanke var ju främst liksom att se blodsockret över de här dagarna. Kommer det diffa någonting från första dagen till sista dagen?
Intressant.
Kanske speciellt då på... blodsockret på morgon när vi har sovit en hel natt och det blir många timmar utan någon energi. Det är ju väl ofta då det brukar kunna märkas lite grann om man ligger lite lågt att man inte klarar av att få gissa tillräckligt mycket helt enkelt.
Ja, precis. Och så ni tar ett när åkarna vaknar på morgon då?
Ja,
då tar
precis.
Ni ett direkt liksom. Ja.
Mm.
Och så ett när de går och lägger sig också eller?
Ja, precis.
Ja, det där är intressant. SOKs kostrådgivare gjorde ju det där för 2011 tror jag i Torsby på läger mellanslaget.
Ja, Britta var nog med då.
Mm, exakt. Britta var gravid då, kommer jag ihåg.
Jaha.
Hon hade Emilia i magen då. Mm. Jag kommer ihåg det där. Och då vill jag minnas att konklusionen var att det var väldigt få som faktiskt lyckas hålla sig på rätt sida. De allra flesta var katabola under natten. De hade så här kontinuerlig mätning då, så att ramla in värden hela tiden och de dippade ner efter midnatt där, nästan allihopa och vara katabol liksom, och svårt då. Säger sig själv, det är svårt då att få bra träningssvar liksom.
Det är ju det allra bästa som de hade då, att de hade en sån här långtidsmätare, alltså ja, de
precis.
Hade insatt
exakt.
Hela lägret. Nu var inte det liksom möjligt.
Ja, men det här är ju bra också.
Men
det är jättebra.
Det är liksom så nära
ja,
det går att komma. Men vad jag förstår så är det någon viss tidpunkt där tidigt på morgonen som det verkar kunna, alltså bara lägsta
tre i natta.
Jag kanske ska ha det som mission i natt.
Nej, men det där är ju sjukt spännande, Målan.
Ja, men det är ändå intressant att kolla lite
grann. Ja, grymt Målan, spännande. Vi får följa upp det här under vintern.
Mm. Ja, det blir spännande för det faktiskt.
Mm. Verkligen.
Vasapodden.
De är magiska.
Men Järnberg, du har ju faktiskt inte berättat hur lägret ser ut här i Båstad. Det är det säkert många som undrar över det. Om du ska dra igenom det lite halvsnabbt.
Ja, vi kan väl börja med att vi säger i måndag så kraschar ju hela planen på en gång. För flyget var försenat från Östersund så vi fick stryka den dagens träning då.
Flygplanen kraschar inte, men träningsplanen kraschar.
Nej, planen kom för sent. Eller var för dimmigt i Östersund.
Precis.
Så tanken, och vi kan väl säga, eller vi säger som det vart istället. Så det vart vila på måndagen.
Mm.
Så på tisdagen var det 4 timmar stakning kuperat på förmiddagen och någon halv timme löpning på eftermiddagen.
Mm.
Sen på onsdagen där då körde vi 5 gånger den här, 2 olika backar. 2 diagonal och 3 stakning. Och så sen på eftermiddagen då åkte vi lite klassiskt, eller skate, det var valfritt i nästan 2 timmar vart det. Mm. Och så sen idag var det 3 timmar på förmiddagen, stak och löpning 2 timmar eftermiddagen. Och imorgon är det ett Vasapass. Och så sen tanken att vi förflyttar oss imorgon eftermiddag till Ulricehamn och är med på längdträff där på lördagen.
Just det.
Eller Vasaloppsträff. Och då blir det valfri träning. Ett par timmar, ett enkelpass den dagen. Sen kommer vi avsluta på söndag med löpracet där från Volvo till toppen av golfbanan.
Just det, Mackans löprace.
Mackans löprace.
Mm. Spännande.
Honken aviserar att han kommer krossa rekordet där, så det blir spännande att se.
Kipchoge, vet du.
Ja, Kipchoge ska... Ja, han har inte sprungit pass på hela veckan eller så att han...
Han kommer vara så fräsch i benen.
Han går för rekord.
Det är klart han gör.
Ja, ja, absolut. Alltså så har veckan sett ut, så det kommer bli en bra vecka.
Känns som en ganska vanlig standard lägervecka egentligen. Ett Vasapass, ja, och längre intervallpass. Och så en 4 timmars minimum. Och så fylla på med mängder kring det, kan man säga.
Ja, precis, precis. Det är kanske lite annorlunda. Det var att vi körde inget enkelpass när vi körde. Vi har kört lite längre till och med tidigare här i sommar och så med. På långpassen och så vila eftermiddagen, det gjorde vi inte nu utan vi körde dubbelt och nöjde oss med 4.
Det är eventuellt näst sista dagen då, samband med längdträffen där.
Ja, då blir det en enkelpass, men det blir ingen långpass då. Jag menar vi har kortat ner det här långa passet från 5 till 4 och körde dubbelt där den dagen istället.
Mm. Generellt annars då, Järnberg, när det gäller höstträning. Det är säkert många som är lite kluven runt där. Det blir mörkt tidigare. Det är kanske svårt att göra samma timmar som man har gjort under sommaren av olika anledningar, jobb och så vidare. Och sen också inte minst att det är svårare att åka rullskidor om det är som den träningsform man är van att göra. Vad har du för tips? Vad är liksom, har du 3 grejer att slänga fram här som dina bästa träningstips för hösten?
Det som är viktigt, som säger, det blir ju mörkare och tidigt och så, det är att hålla att man liksom inte att man fortsätter träna, men att man fortsätter hålla tryck i träningen. Och då kan man ju alltså, intervallpass är ju ofta kortare pass, så det kan ju passa bra ändå. Men alltså man inte låter bli det om det till exempel är hart eller blir mörkt och har rullskidor på tanken att men ta skijärgen eller ta stavan och spring på elspåret då, för där går det att vara fast att det både är hart och mörkt då. Så att man försöker hitta alternativ då, för man kanske vara lite flexibel i sin plan också, lite om vad dagen ger då, vad det är för väder och så vidare.
Ja.
Och så kanske om man ska åka rullskidor då, gör det på helgerna då, när det är ljust.
Precis. Så egentligen sammanfattat kan man säga att var inte rädd att låta rullskidorna vila, men ge fan och vila själv då.
Ja, precis, precis. Och har man möjlighet så är det klart att det går bra att åka rullskidor på upplysta vägar och cykelvägar och så. Men just det här att kanske foka rullskidorna när det är ljus på helgerna och foka gym med skijärg och löpa skogen på veckorna då.
Mm. Det är första tipset. Vad har vi mer för tips?
Ja, men det som jag tror är viktigt är att man liksom har lite ambitioner i det hela och så som man kanske har läst Vasaloppet, så många som lyssnar på den här podden har, är väl att det fortfarande är ett halvår kvar liksom, så att försöka hålla mängden i eller liksom, om man har tränat 7-8 timmar i veckan under sommaren och så liksom haft det, försöka att ha det ett tag till då, så man inte, för det är lätt att man hamnar in i det skidåkartänket att nu är det snart vinter och vi måste börja liksom spetsa det. Men fortsätta träna på och så. Och där att har man möjlighet och liksom tiden inte begränsningen, då så kör lite längre pass även på veckorna som ni kanske har gjort när det var ljust. Men om man kan köra dem på gymmet, det går ju att kombinera det. Skier, glöpande, ruddmaskin och så man kan hålla på i 2 timmar utan att det är jättetråkigt.
Mm. Ett cardio-triathlon brukar de kalla det, tror jag, stockholmarna. Du kör cykel och så kan du kliva över och köra några minuter på ruddmaskin, några minuter på skier och några minuter på löpbandet. Så rullar det på lite snabbare, så kan man hålla på några timmar. Få hjärtat slå de där slagen ändå och du får den här mängd volymträningen fast det inte är optimalt kanske.
Precis, precis.
Utomhus. Ja, är det någonting mer du vill tillägga som dina bästa hösttips? Du brukar ju slå ett slag för reflexvästen, den kanske kan vara
reflexvästen bra. Reflexvästen kan jag ju slå ett slag för, den är viktig. Sen så är det väl också viktigt liksom att nu går vi snart på att alltså jobba mycket tekniskt, teknik alltså hela tiden, och nu går vi snart på skidorna och så att lägg de sista månaderna på rullskidorna med att jobba mycket teknik då.
Ja, just det, att man inte glömmer bort det för att få en fin övergång från skidor till
exakt.
Ja, det är bra, det är ju
stakningen är ju tacksam på det viset kan jag tycka. Ofta när du kommer på snö så är det på konstsnö och då är det ganska snarlikt egentligen.
Så är det, så är det. Men så, exakt, absolut. Så att det går att göra väldigt mycket rätt på rullskidnaden.
Mm. Om vi tänker diagonalen så är det ju, det är kanske den största skillnaden egentligen i rullskidor. Just, alltså.
Ja, det är just med att vi har fäste hela tiden som vi inte har på snön då. Mm. Så att det går att fuska väldigt mycket på rullskidor. Mm.
Men det kanske vi ska slå i slag för då. Försök att ha ett aktivt frånskjut i din diagonalskidåkning sista veckorna in här nu, så att du får en fin övergång.
Jobba med tyngdöverföring och inte bara använda backspärren rakt bak.
Precis, försök att få att slå lite gnister runt det där frånskjutet istället för att du kör cross-trainer på rullskidorna. Dra dig på spärren fram.
Exakt, exakt.
Mm. Har du bakat ihop tre tips där från bakfickan?
Ja, det var faktiskt ganska bra.
Du, en annan grej från det här läget som vi har sett. Du har slängt in en... som jag är nöjd att vara med på också. Du har slängt in en liten utvärdering för barmarkssäsongen för teamet. Och hur tar vi oss vidare härifrån och så vidare. Och vad kan teamet göra bättre och så. Det är en bra grej.
Ja, det tror jag är bra. Liksom att man belyser att man inte bara hamnar i slentrian och jobbar på som de gör åkarna. Utan man har en tanke och liksom vi ventilerar hur vi går vidare från det. För nu har vi gjort en del då, men den viktiga och den stora delen har vi inte ens börjat med. Liksom. Alltså, det är viktigt att den här delen är gjord och bra gjord, annars har man inga förutsättningar att prestera till vintern. Men den viktiga kommer ju snart och så vidare. Och då har vi tagit och tittat på vad vi har gjort och hur vi har... liksom, vad som har gått bra, vad som har gått mindre bra och vart vi står nu och hur vi tar oss vidare in i den sista delen av barmarkssäsongen eller försäsongen kanske man får kalla det.
Ja, och så just att man gör det i grupp, att alla får ta del av alla och att det blir liksom en...
Det är en viktig del för att hela det här, jag tänker ju väldigt mycket lag i det vi gör och så vidare, att det är ju det som är det viktiga, det är det som driver mig i det hela, att liksom att det är en individuell idrott men vi gör det tillsammans och det är så vi kommer kunna bli så bra som möjligt liksom.
Ja.
Så att då är det ju väldigt viktigt att ska man vara lojal mot varandra så ska man ju veta vad man har för förutsättningar, vad man har för målsättningar, vad man har, så att det tycker jag är jätteviktigt att alla är med i den här diskussionen.
Ja, jag tror du är inne på någonting centralt där. I lagidrotter så tror jag inte det är så konstigt, men individuellt som du säger så är det kanske inte lika självklart.
Nej, det är så.
Och vi är ju någonstans mitt emellan egentligen, så kan man väl se det. Vi är ju en individuell idrott, men vi jobbar ju ganska mycket som ett lag.
Ja, och jag är ganska på det klart. Precis, jag är på det klara med att ska vi vinna stora tävlingar så gör vi det tillsammans. Liksom. Det är jag helt övertygad om.
Ja, det gäller att få de här hästkrafterna att jobba tillsammans. Vet du.
Ja, och Koteng visade med väldigt eftertryck i vinteras på Vasaloppet till exempel.
En sak jag tycker var spännande som kom fram där, det är ju Moenfjäll. Han sa han hade ambitionen att träna mycket mer än vad han hade gjort. Eller mer än vad han gjort, mycket mer kanske ta i. Men det hade inte gått. Liksom, har du fjäll i närheten?
Ja. Ja, jag vill komma in här och stå till svars för det där själv. Ja. Det vill jag inte stå bakom. Nej, man sitter där. Nu tror jag
att han
är. Tjenare. Ja, vi sa att vi hade en liten sån här sammankomst med teamet och vi diskuterade runt hur säsongen hade varit hittills, hur barmarkssäsongen har fungerat och vad som inte har fungerat. Jag tyckte du nämnde en intressant sak där. Du sa att du hade ambitioner att träna mer än vad du har gjort och det är inte för att du har varit lat. Liksom. Men vad är det som gjort att du inte kunnat träna mer än vad du hade förhoppningar att göra?
Fordi at jeg ble sliten, rett og slett.
Ja.
Jeg hadde håp om å... Eller, altså, du har jo legger en plan hvor du tenker at ting skal flyte på liksom best case scenario. Da. Og ja. Jeg har jo egentlig ikke noen store ting å skylde på. Jeg har ikke vært syk eller skadet eller sånt, men det har vært noen økter hvor jeg... Noen dager og kanskje i en større grad i visse perioder enn andre, hvor jeg har følt at kroppen ikke har vært mottagelig for trening. Da. Så da har jeg måttet justere den planen. Det...
Ja, men just det jeg tycker er interessant. Altså, hur vet man at kroppen er ikke mottagelig eller ikke? Jeg tror sikkert at det er mange lyssnare som er liksom spennende og selv svårt å bedømme det der. Liksom. Hur...
Ja, og det er det
som skal jeg stå over.
Ja, det er det som er så vanskelig med å være, altså, det er veldig, altså hvis det hadde vært enkelt å bli god skiløper, og du var bare å trene 120 timer i måneden, og den som trente mest var best, så hadde det vært ganske greit, det hadde ikke vært noe problem, og jeg tror veldig mange hadde vært villige til å legge ned det arbeidet som skulle til da. Men det er akkurat når du kommer opp på det øverste, altså, og for motionisten, så tror jeg kanskje ikke, og de som ikke synes det er så... eller som ikke på en måte er ute etter den siste prosenten eller to, for dem er det ikke så farlig. Da må man gjøre det man har lyst til. Men for oss da, som prøver å hente ut det aller, aller siste av kroppen, så begynner sånne ting å komme inn i bildet. Da. Og da må man ha hodet og kropp, og du hører jo ofte alltså om löpare som har möjlighet eller som klarar den där att de känner kroppen så gott att de vet att nu ska de ligga på sängen istället för att gå ut och träna. Alltså historier om Björn Dæhlie som kommer till höjden och ska på höjdsamling och så ligger han de tre första dagarna inne på sängen utan att göra något som helst. Okay. För att han kände inte att han var klar för träning då. Och det tror jag kan vara skillnaden på i hvert fall noen ganger kan være forskjellen på de som blir veldig gode og de som blir gode.
Ja, exakt. Det är lättare att köra det där extra passet om du blir nummer två. Men om du är de som är bäst, de har självförtroendet och står över det där extra passet och ja. Ta tre dagar på soffan liksom.
Ja, och så kanske andra gånger så är det att ta ett extra pass. För att det här planen säger så, men jag känner mig fresh så då kan jag träna med. Alltså det där... Det har varit en sån de senaste åren liksom utmaning för mig och nog jag har försökt experimentera lite med och prova liksom att och finna ut vad är det som du måste välja en strategi och så måste du på något prova följa den då alltså men så är det vanskligt att ha självtillit på det och liksom du tänker att alla är ute och tränar och så ska du ligga på soffan. Det är tungt, det är tungt psykiskt eller
alltså. Men hur har det visat sig liksom i praktiken? Du har en tanke på 100 timmar och du har fastnat på 90 eller?
Ja, alltså tanke på 90 och så har det blivit ja, det är mellan 5 och 10 timmar i månaden kanske som jag måste gå ner då.
Och då faller vad är det som faller bort där liksom ett lång tur i veckan eller ett intervallpass i veckan eller är det för det som kommer för dagen där du inte kan träna eller?
Stort sett så är det långturer som jag prövar och för att jag prövar men visst är sånt att okej, om 2 dagar ska jag ha en intervall då prövar jag eller droppar hela långturen och så kör jag intervallen. Enn å droppe intervallen. Så jeg prøver å holde intervallene oppe. Så går det an å justere intervallene også litt, hvor tunge de er. Men i hovedsak så er det langturen jeg prøver å... den rolige treningen som jeg prøver å kutte.
Nu när du sitter med det här och du har liksom, det är ju facit nu någonstans det. Att du hade en tanke och då nu sitter du med dina timmar och så. Ser du det då som ett liksom... ett misslyckande eller ser du det som en styrka att du liksom det var jag lägger precis där jag där kroppen tål och då vet jag att jag har maximal utveckling eller känner du att hade jag kunnat kört de där 5 timmarna mer i månaden då hade jag varit ännu bättre till vinter.
Kan vi snacka så till Levi?
Ja, precis.
nej, det är det som är så vanskligt då. Hvis jag hade visst det.
Ja, men vilken känsla sitter du med nu? Sitter du med liksom lugn att det här alltså, eller sitter du med att fasiken?
Bra fråga.
Det är vanskligt spörsmål. Nej, alltså jag är förnöjd med att jag har klarat att ta det.
Ja, för du har ju tagit det beslutet så att någonstans har du har ju valt att göra det. Du har ju inte det som du säger, du har inte blivit sjuk och måste göra det liksom inte.
Nej, så förlöpigt så är jag förnöjd med beslutningen, men jag är inte säker på om det är riktigt.
Nej, det blir. Det blir spännande. Sen så jag brukar alltid säga att när jag coachar folk och så att det är alltid bättre att märka att man är lite för dåligt tränad än att man är övertränad. För är man för dåligt tränad, det går alltid att redigera på någon månads tid liksom att gasa lite grann då. Måste man bromsa in i säsong, det är aldrig roligt.
Nej, så där man ska hålla så mycket gas man kan men inte så mycket att motorn kraschar.
Nej, men det har den inte gjort, det tror jag inte.
Nej, jag får hoppa det.
Men det är ju intressant det här med träningsbelastning för det känns ju som att det har hänt en del där de sista åren för vad man har trott vara liksom optimalt eller kanske till och med möjligt. Jag kommer ihåg, det kommer du säkert också ihåg Järnberg, att det bara något år sedan så kom det fram att Zumbi tränade över 1000 timmar, kanske till och med upp mot 1200 timmar och Fredriksson, Mattias, sa ju att det inte är möjligt.
Det är inte en chans i havet,
sa jag Mattias, liksom. Det finns inte. Han måste ljuga, liksom. Jag ska se hans träningsdagbok. Du kommer ihåg det där?
Ja, det här pratar vi 2014-2015.
Ja, exakt. Det är inte alls länge sedan. Och så nu hör man också att Kläbo liksom kör 3 pass om dagen, kliver upp vid 4 liksom, och dunkar på med 7-8, ibland 9 timmars träning liksom, på en dag. Det är liksom... Ja, det blir ju väldigt spännande. Vad är det som gör att de klarar det men inte vi andra eller de andra eller du för den delen Öyvind som inte ligger på dem?
Nej, det skulle jag säga att det är väldigt individuellt det där tror jag. Alltså du man kan inte. Jag tror det är olika. Alltså det betyder det upplägget som jag eller Andreas eller Markus gör, det är inte nödvändigtvis den bästa för Elin eller för Emil, så att det det er forskjeller som gjør at kroppene våre responderer på forskjellige ting. Og i Norge så blir jo eksempel med Martin på den ene enden av skalaen, og så har du Finn-Ågen Krog på den andre enden av skalaen. Og så ble det nummer 1 og 2 i verdensklubben sammenlagt her for noen år siden. Så det finnes liksom ikke noen fasitsvar. Og det igjen, hvis det hadde vært enkelt, og hvis det hadde vært et fasit og en oppskrift, så hadde det vært enkelt. Og det finnes noen sånne retningslinjer som er ganske, som kanskje er ganske generelle, men for å løfte deg de siste hakket, da, de siste prosentene for å bli best, så tror jeg du må være tenkelig selv, og du må utforske kroppen din og finne selv ut av hva det er din kropp responderer bra på.
Så jeg tror at man måste också vara liksom öppen för att jag tror inte att det finns ett facit för från när du 20 till 40 liksom. Utan jag tror man måste vara verkligen lyhörd med det där att vissa, vi är ganska, om man får säga såhär, trångsynt inom skidåkning, tittar ett år i taget och sådär också. Men jag tror att liksom, ibland kanske kroppen funkar, och det vet vi ju inte, alltså att träna 100-120 timmar i veckan då. Men vi vet ju inte när det är, inte så att det måste man, alltså det kan ju finnas treårsperioder när man klarar det här, det belastningen i livet på sidan är så att det här funkar, och så sen så blir det andra år när man kanske inte klarar mer än 800 timmar då, men jag tror fortfarande att man är ju samma motor att åka med på något sätt, så det måste ju alltid försöka sätta ut det bästa av sig själv liksom. Och jag tror inte man kan hitta ett facit när man är 21 och sen kan man köra det upplägget tills man är 40 liksom.
Nej, verkligen. Och det där är ju väldigt spännande egentligen att du säger det, för att kroppen har ingen aning om det är måndag eller fredag eller om det är januari eller mars liksom. Men ändå så har man ju en väldigt stark tendens att dela in träningen i liksom veckoplan eller månadsplan eller årsplan för den delen. Kroppen vet inte det heller. Så varför ska man egentligen vara så låst till de här veckor, månader och år när man utvärderar träning? Det är ju egentligen en mycket större perspektiv. Och Sundby är väl ett bra exempel på det. Som jag har förstått det så har väl han skruvat ner ganska rejält nu sedan han har fått både ett och två barn, va?
Sundby, ja. Ja, enig. Han har
gått ut med det att han tränar.
Han har gått ut med att han tränar mindre. Han har droppat många samlingar som i år. Så helt klart, helt sikkert justert treninga litt grann. Og det er jo kjempesmart, for hvis han hadde fortsatt det kjøret han hadde med en endret familiesituasjon, så hadde det sannsynligvis ikke blitt så god.
Vi var ute med skidåkning 2.0 i fjor där, så fick Anton Karlsson den här frågan. Vi var i Sundsvall, och då sa han att, jag tyckte han sa det väldigt bra, att det är ju inte, svårigheten är ju inte, frågan är inte hur mycket man kan träna, utan frågan är hur mycket man kan vila. Alltså hur mycket du kan återhämta det för att du ska kunna få respons. Exakt. På träningen. Det är det som är kärnfrågan, och det måste ju också variera med familjesituation. Det måste ju variera med ålder också säkert. Alltså att det tar längre tid med återhämtning när man blir äldre. Liksom.
Mm. Nej, helt klart.
Men du sa det, Öyvind, att för motionisten så tror du inte att det är liksom ett case. Och det kanske inte är heller. Men om man tar elitmotionären som ändå tränar ganska mycket. Säg att de ligger på mellan 5 och 600 timmar. Och så har man ett heltidsjobb och man har småbarn. Och man har, det är ju en totalbelastning som är intressant egentligen. Det är ju inte bara liksom kilometer eller timmar som är intressanta. Utan det är liksom
paketet. Jag har pratat med Stefan om akkurat detta här.
Ja, precis.
Om hvordan han skal få det beste ut av seg, og det er i akkurat helt klart, altså skal du, når du begynner å komme opp på de mengdene, ja, kanskje 500, over 500 timer i året, så er faktisk restitusjon såpass viktig da, at hvis du skal legge på timer på det, så er du nødt til å, da er du nødt til å legge på timer på sofaen også.
Ja,
det står i stillingsbeskrivelsen til en skiløper at du må ligge litt på senga og slappe av.
Ja, det är intressant. Det är ju inte många skidåkare som inte tar bilen till olika saker när de inte tränar. Det är ganska slött släkte egentligen när man väl inte tränar.
Nej, alltså. Nej, det är väl god, alltså generellt uthållighetsutövare, de tillbringar väldigt många timmar på, flera timmar på soffan än de allra flesta.
Ja. Ja, det är ju häftigt. Men om du är då elitmotionär och liksom är osäker på om du har den optimala belastningen eller om du ligger lite över, vad har du för tips till dem? Vad ska man känna efter? Kan du sätta ord på det där liksom? Det är ju svårt såklart.
Ja, det är väldigt vanskligt. Det var ju något som jag snackade om när vi var här. ja, på Vasapodden sist, også det med å klare å kjenne, vite når kroppen har fått nok da, og kanskje mange 19-20-åringer som altså jeg ville gjerne hatt satt på hodet mitt på meg selv for 10 år siden, og så på en måte kan jeg kunne, hadde jeg kanskje unngått noen av de smellene og feil jeg har gjort da. Nei, altså du må kjenne på det beste jeg vil si er hvis du over en litt lengre periode, kanskje 1 til 2 måneder, hvis du er inne på skiergen eller på en rulleskimølle, hvor du, og det synes jeg det er veldig bra sted å begynne, for at du får faktisk sett hvor bra du er, uten at du kan lure deg selv med rullemotstand eller medvind eller motvind eller våt eller tørr asfalt eller temperaturer eller alt mulig sånn, sånn at du kan eventuelt et motbakkeløp hvor du kan sjekke deg selv, og så hvis du gjør det en gang i måneden da, og du kanskje i 2 eller 3 måneder på rad, samtidig som du har trent bra og ikke har noen andre forklaringer på det, har gått tilbake da, så kan det kanskje være et tegn på at du har trent litt mye da.
Ja.
Samtidig som du føler deg sliten og sånn da, selvfølgelig. Det er jo, du føler deg jo, det er jo noen økter hvor du kjenner at du er tyngre enn andre, men hvis det blir mange av de, så er vel det kanskje på, da er det kanskje på tide da.
Ja, for samtidig så, precis som du är inne på, vi har ju perioder då vi tänkt att vara ganska sliten också, då vi tränar ganska absolut mycket och vi vill ha belastning, men det är ju det där när det händer över tid.
Ikke sant? Og nå som vi på samling her nå, så har vi da 3 harde dager, og så i morgen skal vi ha vasepass, og så at, altså, det er ingen som, når du starter på vasepass, så føler du at de er kjempespreke og freshe. Altså det er jo rart i så fall, når vi har trent så mye. Så, sånn at selvfølgelig, så man må jo trykke på gasspedalen av og til, og så må man slippe litt opp. Og, men det må på en måte, hvis man tenker på en motionist da, hvis man har jobbet mye, trent mye, føler mange pass går tungt, og det her varer over en lang tid, så er det kanskje på tide å ta en hviledag ekstra.
Ja, jeg tenker litt grann sådär at det er okej å träna riktigt hårt och vara riktigt sliten en kortare period, men det är värre att träna lite för hårt en längre period. Alltså, man kan ta en rejäl smäll och sen så får man ta konsekvenserna av det när man kommer hem från samling till exempel då. Men det är det där att hela tiden ligga lite back, lite för mycket. Det är det som är faran ofta.
Tror jag
liksom. Vad säger du, Järnberg?
Ja, men det är jag enig där, och det tror jag man ska med också. Så sen, alltså just där att när man har ett heltidsarbete på sidan om och kanske barn och sådär, då får man ju verkligen alltså värdera sina dagar så att säga på något sätt. Och sen så tror jag, alltså kör man 4 pass i veckan, ja, då kanske man faktiskt måste vara hård mot sig själv där också, även fast man känner att man är sliten och seg och så och kommer igång 21:30 på skijärgen och sådär, så då kan det vara viktigt att man liksom, då får man se, alltså det är en sak att vara trött och sliten och känna sig under isen, och jag tror man måste även som elitmotionär där liksom värdera hur presterar liksom, fortsätter man prestera där, då tror jag man får gå på det lite grann där då.
Ja, det där är 2 skilda saker, det är bra du säger det här, träningslusten och när man underpresterar rent prestationsmässigt liksom.
Precis.
Ja. Ja, det är grymt intressant som vanligt Moenfjäll, alltså han är ju en öppen källa när det gäller sånt här. Det är ju fantastiskt att ösa.
Ja. Och han är ju inbjuden idag för att han är ju sakkunnig i, vi brukar alltid liksom det är någon som rapar i bakgrunden här, känns som en diskmaskin. Men vi brukar ju liksom alltid vad säger man, hylla eller ta farväl av eller liksom uppmärksamma när skidåkare som vi tycker har betytt mycket eller Ski Classic säger hej då.
Ja, alltså alltid är väl att kanske ta i. Men det händer ju definitivt att vi gör det.
Jag har gjort det några gånger.
Ja, definitivt. Och den här gången känns det som väldigt befogat. Vi har ju fått den tråkiga nyheten tycker jag ändå, att Simon Östensen har lagt tävlingsskidorna på hyllan, och där är du inbjuden i podden som sakkunnig i fallet Simon Östensen.
Ja, det är samma nationalitet, så det är
på något bättre.
Ja, men du har haft lite med Simon att göra, misstänker jag. Ni har tränat lite ihop och så. Oslo.
Ja, jag har lite haft med Simon att göra, men jag kommer in på, det är egentligen Jörgen och Anders som har haft allra mest med Simon att göra sån i långloppssammanhang, i att de var på lag, eller ja, når Simon tok med Simon inn i Team Centric på för hade börjat snart 10 år sedan.
Jag tror nästan han var med på personaltiden redan.
Jag tror nästan han var med.
Ja, han var på extra personal.
Ja, jag tror det var det. Det, ja. Så titta, att han, det här är länge sedan där.
Absolut, absolut. Ja. Nej, så han så han, de, han har ju tränat. Det jag vet är att han har Anders säger att det är ingen Anders Haukeland säger att det är ingen skilöpare han har slitit mer i ryggen på än en Simon Østensen. Så de har trent väldigt mycket sammen och jag har ju fått någon historier och hört mycket om Simon så när jag kom på laget då även om Simon då var gått vidare.
Ja. Simon är ju vi sa det här innan vi drog igång podden att han är ju ändå han har ju varit i de tre väldigt stora konstellationer i långloppsnorge så att säga först med Haukeland gänget där Centric och extra personell som nu är Ragde och så sen har han ju varit i det som nu är Koteng när det heter Bakeries och så avslutar han med tre säsonger i BM Bank. Kör han tre säsonger i BM Bank?
Eller två?
Två va.
Ja, två kanske. Ja, två. Ja, så han har ju varit i de, får man säga, de tre största lagen i Norge.
Ja,
BM Bank vart väl det, fast de inte var med så länge. Mm.
Järnberg, hur bra hade Simon Östensen varit om han hade haft ett svenskt pass?
Ja, det är ju intressant. Och liksom, han är ju norsk och jag tror kanske i Sverige så liksom, du måste nog vara ganska intresserad för att kunna liksom, placera Simon Östensen. Ja. Men man ska komma ihåg att den här killen har ju varit tvåa på Tour de Ski. Norsk mästare, vunnit Marcialonga.
Trea på Tour de Ski.
Mm. Förlåt, trea på Tour de Ski.
Alltså, superkungen.
Nej, men alltså det är ju väldigt, en väldigt, väldigt fin liksom, meritlista. Och i Norge, hur stor är han i Norge?
Det är ju det som är, har varit som du säger att vi har haft svensk pass så
ja, han har varit en av de alla har sökt. Har han ens åkt ett mästerskap eller? Ja,
nej, jo, alltså, han gick i Sapporo i 07 och så är eller var det 09 det kanske?
Nej, 09 var det
bestämmer för det var
då han var på ski. Jag husker fra Simon det ens, han da, det var ju det året han hade gjort det bra i Tour de Ski så han men det jag husker från han då var att han fallt på duatlon och havna i något gärde och långt ut av löpa och ja det var inte helt succé det är lite sån det är liksom du har Marcialonga seger hans så jag husker en prolog på Beitostølen som han vant på nästan 3 sekunder och liksom det är helt fantastiska och så har du på andra sidan då som fall i Sapporo och också ett fall i en sprint i Tour de Ski jag husker inte helt var det var var det var
Asiago kanske
i finalen det kanske var Asiago i alla fall han låg bra han då och kunde det var kan var kanske det var det var han blev nummer 3 sammanlagt och kanske kunde gått ända bättre liksom hade hållt sig på eller fallt tryna föran han eller så det är i alla fall det är väldigt det är ju fantastiskt ögonblick och så har du någon som inte har varit så bra. Men bara för att säga si det med svensk hur stor han är i Norge.
Ja.
Han är stor men med tanke på att vi har ju så många vi har, ikke sant? Han är ju trent varit i skyggen av Nordtug, Sundby, väldigt många Johaug, Björgen. Det har varit så många andra gode. Och så har vi Aukland-brødrene, Petter Eliassen. Så han har hela tiden haft någon som har varit större profiler som har gjort att man kanske inte helt när man sätter sig och tänker över det så har Simon Østensen varit en fantastisk skoskiljare som kanske inte har fått nok cred då.
Om man tittar hans sista säsong här om vi läser det från starten i prologen så är han 3-2, 12-6, 35-3, 7-12 förra året alltså i Livintras.
Mm. Jag tror du är inne på någonting där Öyvind. Vi pratade lite grann om det också Järnberg att du jämför den med Hellner och då sa jag ja, men det är ju helt andra mästerskapsmeriter. Det är ju OBS-guld på Hellner i gånger två och det är ju liksom tre till och med. Och det är ju liksom ja, det är en annan nivå. Och då, men då är det intressant det här med svenska passet. Hur många OBS-guld hade Simon Østensen haft?
Om ja, han hade ju fått chansen att ta några OBS-guld om han hade svensk pass. Så är det ju faktiskt. Det ska man ju komma ihåg.
Kom ihåg när han slog igenom det där i Tour de Ski. Alltså det som stod ut var ju hans diagonalteknik. Han åkte fantastiskt fint diagonal upplevde jag.
Mm. Ja.
Alltså stillöper.
Ja, verkligen alltså. Men 84 visst är han det.
Ja, det kanske. Jag tänkte att han var 85, men kanske är 84.
84.
Ja, då är han 35.
Ja. Ja, då är det ju dags Järnberg.
Ja, det kan man tycka. Nej, men det är synd alltså, han hade ju hållit i 5 år till. Det är ju helt övertygande.
Mm.
samtidigt så har det, ska man ju vända på det också, liksom, med de ambitionerna och den kapaciteten så har han ju inte vunnit särskilt mycket. Liksom. Marcelonga är ändå 5 år tillbaka i tiden och sådär. Så han har ju inte varit högst upp på pallen.
Öystein Pettersson lyfte han som en av de här absolut starkaste skidåkarna han har tränat med i avsnittet vi hade Öystein med på podden.
Ja, just det. Precis.
Så att,
ja, du kan, jag tror det är en del folk som har tränat med Simon på hösten och tidigt på vintern som har lurt på hur han i helsike ska klara att vinna några skidrenden i löpet av vintern, för han är raskare än dem, han är så slår dem på hurtigdrag, slår dem på rullersli, slår dem på löping i motbacke, slår dem på löping platt, så det
ja, komplett.
Ja, det är fantastiskt. Ja, helt alltså komplett rätt och slett. Ja. Så har det kanske manglat lite på att få ut den det helt rå på skidan, eller man så glimt av det, men det alltså stabila nivå då, har varit lite för ustabil.
Nej, fantastiskt komplett rätt och slett. Det tycker jag rimmar ju, det får ju ett bra sätt att sammanfatta.
Det var bra sätt att avsluta simhösten sen, ja precis.
Vasapodden.
De är magiska.
Vi har fått lite frågor också. Jag slänger in en sån här nu. Vi har en fråga på kläder. Det kommer ganska ofta. Hur ser det ut med kläder? De som vill åka kring i våra 157 funkkläder.
Jag tänker att vi gör en... Som vi har gjort de sista åren. Att vi kommer ta upp en beställning i början på december. Och så sen kommer vi titta av läget. Och så sen brukar vi leverera... Och brukar ha den där uppe ett par veckor. Och sen leverera i januari. Så kommer det göra också.
Det kommer en lillsportnyhet ganska snart, va? Gör det
ja,
inte?
Det kommer också komma i samma veva. Där kommer det komma en lillsportnyhet. Mer än så behöver vi inte säga nu, men ni som kan era varumärken vet ju vad som kommer ske. Även Bliss kommer ju fortsätta på fjolåret. Så Bliss-brillor kommer... Man kommer kunna åka med stor del lager 157 labelad om man vill i vinter.
Ja. Till och med skidorna. Vi släppte ju den bomben förra.
Ja, den släppte vi. Det var ju en rejäl bomb. Så att just nu så sitter vi ju inte med så många kvar. Men det kanske kommer någon mer. Det kan göra.
Nej. Bomben exploderade i vårt lager kan man säga.
Ja, det kan man säga att den gjorde. Så det var kul.
Jäkligt skoj. Det mer som är kul är att det är snö på ingång och utgång ifrån kanoner och ifrån högar.
Exakt. Så redan nästa vecka, nästa helg då, så om en vecka, nästa fredag, då drar vi igång vårt tidigt snöläger uppe i Grönskytt samma dag som de öppnar upp sin anläggning. Då, så att då drar vintersäsongen igång. Så det blir ju jättekul. Sen kommer det komma en långloppspremiär där i mitten av november. Då drar vi igång med teamet som ska börja tävla ett par veckor innan Livigno startar. Så att det är mycket spännande och roliga grejer på. Du kan alltid säga, och det är ju nästan, vi är ju nästan alltid någonting på gång.
Ja, men det är ju det. Fast vi är en idrott som har så extremt lång förberedelseperiod så det känns det alltid som att det är någonting på gången.
Ja, och liksom när man är i det så är förberedelseperioden väldigt, väldigt spännande.
Ja. Jag brukar ju säga, tjata om den här resan som det är häftiga och det är ju lite så.
Ja, lite så. Men resan är ju inte häftig om man inte har ett mål. Så det är nog målet som är det häftigaste på något sätt.
Vasapodden.
De är magiska.
Jag pratade ju i och för sig med Skigo igår och Christer Majbäck uppe i Kiruna. Och där har de åkt skidor sedan 29 september. Igår var det 17 grader kallt på eftermiddagen.
Ja, det är ju helt overkligt.
Alltså. Ja, det är overkligt att de åker shorts och t-shirt här nere.
Så att, och det är 17 grader kallt? Ja, du menar här, ja. I Båstad, ja.
Ja, precis. Nej, men alltså, det är helt overkligt att det är 17 grader kallt. Det är ändå i samma land då. Det är en bit dit i och för sig.
Det är en jäkla bit dit. Alltså.
Ja, och det var kokast av alla som aldrig förr går rykten och sägs också.
Ja. Så det ska ju vara på rykten så ska jag till Kiruna.
Ja, det är ryktet också. Vi har ju...
Ja, kommer gästa Kiruna.
Vi kommer göra en 2.0.1 i år. Och
ja,
kommer
eller 2.1.
Ja, precis. Ja. Ja, 3.0. Men,
hör han med fjällan kan det där med siffror.
Ja, men vi får kolla hur vi ska kalla upp det. Men då kommer du komma till Kiruna. Vad var det mer? Skellefteå?
Ja, turnéplanen för mig där, det blir ju alltså Skellefteå, Luleå och Kiruna. Så det blir 3 nya butiker för mig, eller nya orter till och med. Om man
och jag skulle till Värnamo, Ulricehamn, Orsa och Landskrona. Och så har vi en bubblare i Stockholm och Uppsala, men den släpper vi senare tror jag.
Vi gör det. Vi smyger på den lite grann.
Absolut. Ja, men det där kommer det komma mer om här i troligen nästa vecka kommer det komma ut lite mer om det där. Då. Men det är roligt att det kommer bli i år igen.
Ja, det blir
väldigt uppskattat i fjol, ska sägas.
Ja, det är kul att komma ut och träffa skidentusiaster i olika format. Antingen det är på skidorna med privatlektioner eller våra läger eller bara ut och surra med dem en kväll i Kiruna när det är minusgrader och mörkt ute. Och man sitter och kollar på videos när Britta vinner tävlingar. Det är ju god känsla. Ja, nej. Ja. Du måste väga maten nu och sova.
Ja, nu ska du vägas för sista gången. Jag känner det slut på invägningen. Tack och bock, så hörs vi snart igen.
Hej.
Vasapodden. Av och med
Lager 157. Glöm aldrig de siffrorna. En etta, en femma och en sjua. De är magiska.